Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega ifrån Dogs of Pegasus. Jag får önska er en god fortsättning. Först och främst, det är 1 januari idag 2020. Och jag tänkte, vad är då bättre än att spela in ett rykande färskt poddavsnitt med ett tema som jag har velat ta upp hur länge som helst nu, men det har inte blivit av olika anledningar. Något annat som har kommit emellan som jag känner, gud, det här måste jag prata om direkt. Och så flyttas det fram fram tills idag. Nu jäklar, nu gäller det. Jag tror att enklast, alltså temat för idag är serber. Och då pratar jag om serbiska hundar. Och varför det ska handla om just serbiska hundar kommer ni att förstå om en liten stund. Men jag tänker att jag behöver... alltså det är lätt för mig att glömma hur olika insatt man är i det här. Så att jag tänker att jag får ta det från början för att det ska vara lättare för fler att förstå sammanhanget. Och varför jag väljer att prata om just det här. Som många av er vet så grundade jag en förening för flera år sedan som idag heter Millennia Animal Project. Det är en ideell förening som omplacerar hundar. Dels ifrån Sverige naturligtvis, men också ifrån andra länder så som Spanien och Serbien. Och jag skulle kunna dela in de här hundarna i tre olika kategorier. En kategori från svenska, en för de spanska och en för de serbiska. Och det har egentligen ingenting att göra med varifrån de kommer rent geografiskt sett. Utan snarare baserat på vilka möjligheter de har haft. Alltså vilket slags liv de har haft i sina respektive hemländer. Och det omplaceras ju en massa hundar i Sverige, där majoriteten inte går via mig naturligtvis. Så att jag kan bara utgå ifrån mina egna erfarenheter. Men jag har varit i den här branschen i 16 år blir det nu i år. Och egentligen under hela den här tiden sysslat med alltså omplaceringen med hundar från olika länder inklusive Sverige. För att det är lite så här, det är en fördom som många har att om man engagerar sig i hundar utifrån så utesluter det att man engagerar sig i inhemska hundar. Och jag kan bara prata för mig själv, men så är det inte i mitt fall och inte i föreningens fall, utan vi tar hundar som behöver hjälp. Sen var de kommer ifrån fäster inte vi någon relevans vid, utan om allting är i sin ordning så får hunden hjälp i den mån vi har resurser som täcker upp. Men hur som helst, de hundarna som faktiskt når oss, som behöver ett nytt hem, har alla någon gång införskaffats som valpar. Så att vare sig när hunden väl kommer till mig, vare sig den har haft ett hem eller 10 hem förut, den som skaffade hunden från början skaffade den som valp. Så att den hunden har från början levt som ett sällskapsdjur med förväntningarna som ingår i den typen av liv. Och den har alltid ansetts vara något slags komplement till en familj som där majoriteten är människor eller i ett hushåll där det ändå är människan som styr. Och nu pratar inte jag om man styr för att man vill eller inte vill, utan det gör man ju oavsett vad man har för avsikter, för att hundens schema styrs av ditt schema och hundens aktiviteter styrs av vilka möjligheter du ger den och så vidare och så vidare. Och det är den stora skillnaden, för det innebär att de här hundarna allt som oftast sedan valpben har haft koppel på sig, har gått i koppel, har vistats i olika miljöer. Det händer naturligtvis att vi får in hundar som kommer från uppfödarmiljö som inte kanske har sett så mycket, för att det har varit en uppfödare som bor ute i skogen och inte tar med sina hundar på speciellt mycket, så att de inte är miljötränade och kanske inte har så mycket besök över, men består fortfarande av en familj där människorna styr och så vidare. Man får mat i en skål en eller två gånger om dagen eller tre gånger om dagen eller vad folk nu gör. Man går ut och rastas i en annan miljö, man bor huvudsakligen inomhus under tak etc. etc. Och sen så kommer vi till Spanien. Så som hundarna ofta lever där är främst utomhus. De har ett klimat som tillåter att de flesta hundarna är okej med att sova ute i trädgården, ha någon hundkoja, sova där ute, vistas där ute. Egentligen så är det väldigt lite tid man, de flesta spenderar, eller många kanske jag ska säga när jag inte har några siffror på det, men som många spenderar med sina hundar där man liksom interagerar med hunden, utan det brukar framförallt handla om valptiden eller upp tills hunden är ett år. Sen blir hunden könsmogen och jobbig och blir mer och mer av en börda för familjen, och det blir mindre och mindre tid för hunden. Den spenderar mer och mer tid ute i den där trädgården som är mer eller mindre ordentligt inhägnad. Och kanske har gått i koppel någon gång, men standard är att de inte har det. Det kan vara så här, man tar på hunden koppel ner till bilen eller in till veterinären, men inte så mycket mer. Utan de går där på sin lilla trädgårdsplätt. Det är också vanligt att de bor på en balkong till exempel. Man vill liksom inte smutsa ner hemmet, insidan av hemmet, med allt som hör hund till. Alltså hår, dregel, liksom smuts som de drar in och så vidare och så vidare. Så att de bor ofta utomhus och interagerar mindre och mindre med människor över tid. Men har egentligen också införskaffats från början som ett komplement till familjen, där avsikten är att det ska vara en sällskapshund. Man har kanske bara inte varit helt införstådd med vad det innebär att liksom löpa hela linan ut, så att man tröttnar någonstans på vägen. Så kanske också ska säga att de inhemska hundarna, alltså de svenska hundarna som vi får in, tenderar att vara något äldre än de utländska hundarna som vi får in. De svenska hundarna är i regel 3 år och uppåt. De spanska hundarna är i regel 8 månader och uppåt. Men vi får naturligtvis in av alla åldrar i alla 3 länder, så att vi får in svenska valpar och unghundar, och vi får in utländska gamla hundar. Men om jag ska dra något slags snitt, ja, ni fattar. Och skillnaden mellan då de svenska och de spanska är att i och med att hundarna lever närmare in på människan, så har människan också haft en större åverkan på hunden. Och i och med att hunden hamnar hos oss, så är detta ofta i negativ bemärkelse. Så att vi får in hundar i Sverige som har olika slags beteendeproblematik i varierande grad, svårighetsgrad. Numera så vet vi vilka resurser som krävs och vilka möjligheter som finns för de riktigt svåra hundarna. Förut så tror jag att vi var mer naiva, för vi visste att vi kunde få ordning på en hund, men vi hade inte lika mycket koll på marknaden och vad som finns för hem där ute och vad folk klarar av att underhålla ordningen på. Så att det slutade med att många av de svenska hundarna fick vi behålla själva, för att även om de funkade hos oss så bedömde vi att de inte skulle funka någon annanstans, för att det var så avgörande för den hundens harmoni och resultatet att man fortsatte med den strukturen som vi ombesörjer hundarna i våra hem. Och när vi annonserade de här hundarna och sökte efter hem, så hittade vi i princip ingen som var beredd att göra det. Och många av de svenska hundarna som vi får in, absolut inte alla, men många av dem har en bithistorik sedan tidigare. Och den informerar vi om. Har vi historiken så informerar vi om den. Och det är klart, med den historiken, hur bra en hund den är idag, så är det väldigt många som bangar på att ta över en sån hund. Och då fanns det inte så många alternativ kvar för de hundarna än var kvar hos oss. Och till slut så blir det ju fullt. Till slut så har man liksom rågat det måttet och får in sig sina begränsningar och göra omställningar i vad vi kan liksom lägga resurser på och så vidare. Vi får också in en del hundar i Sverige som har beteendeproblematik visserligen, men som beror på bristfällig struktur, bristfälligt ledarskap som går att ordna med ganska små enkla medel med hjälp av att man börjar tillämpa mer struktur och mer ledarskap givetvis. Och många av hundarna vi får in i Sverige, eller ja, en del av dem i alla fall, är renrasiga med stamtavlan intakt. Alltså vi får med de papperna och så vidare, vilket gör hunden mer attraktiv på andrahandsmarknaden och lättare får ett hem den vägen. Så att som nyligen så placerade jag en svensk dvärgpudel med stamtavla. Jag vet inte om ni han ser henne, men jag fick hur många intresseanmälningar som helst på den här hunden. Och det är ju för att liksom pudel, dvärgpudel, det är en populär ras. Hennes stamtavla har jag fått med. Det är inte tal om någon avel här, för att alla hundar vi förmedlar är kastrerade, men fortfarande, hon har den här stamtavlan, för vissa betyder det mycket. Och det var inga som helst bekymmer att hitta ett hem åt henne, även om hon behövde, även om jag fick säga nej till liksom 95% av intresseanmälningarna för att de inte matchade vad hon behöver, så fanns det fortfarande att ta av. Och det är man inte bortskämd med, kan jag säga, tyvärr. Men kontentan är att vi i Sverige får in hundar med en hel del beteendeproblematik, för att de hör av sig senare i hundens liv. Man har försökt väldigt lång tid. Problematiken sitter djupare och är mer utbredd, därför att människan har haft längre tid på sig att påverka hunden negativt. Så krasst är det helt enkelt. Alltså man har förmänskligat hunden och varit så bristfällig i sitt ledarskap och i sin struktur. Och uppmuntrat fel saker, tillåtit fel saker, låtit fel saker gå helt enkelt. Inte fått ordning och så vidare under så lång tid. Att vid det laget hunden når oss, så är den i ett skick som gör antalet intresseanmälningar snävare, så länge vi inte får in den ung och renrasig med stamtavla. Ja, ni förstår. Och sen i Spanien, då kommer hunden in yngre. Då är den ofta runt 8 månader till 3 år. Och det är väldigt uppenbart där att folk ger upp när hunden blir könsmogen och en bit in i det. När hunden inte är liten och lika ung och lika gullig längre. Och när ungarna eller de vuxna har hunnit tröttna på den helt enkelt. Så att i de fallen är det väldigt sällan det är något fel på hunden, om vi nu ska använda de termerna. Men jag vill bara krångla till det så lite som möjligt här nu. Det är inget fel på hunden, utan det är en vanlig ung hund som nu behöver ett nytt hem, för att de människorna som hade den inte har förstått vad det gick ut på att ha hund. Så att det är ofta hundar som vi kan ta från A, placera dem i B, och så kommer det att gå jättebra. De här hundarna behöver ofta lära sig att gå i koppel korrekt, därför att de har kanske gått i koppel förut vid väldigt sporadiska tillfällen, men ett väldigt passivt koppelgående. Och det har de ju gemensamt med majoriteten av de svenska hundarna vi får in. Så att de drar i koppel till exempel, är exalterade när man ska gå ut och gå, är liksom, men mer intensiva än vad man önskar för att hunden ska vara lugn och följsam och liksom ta saker och ting med ro. Så då behöver de lära sig det många gånger. Inte alltid, men ofta. allt som jag säger nu är en generalisering, för att det är klart att nu går inte jag in på individnivå. Det är en timme jag har på mig här, knappt det. Så jag kanske bara ska säga det en gång för alla. Men de här hundarna är alltså vana ändå vid att anses vara någon slags ett komplement till en människofamilj helt enkelt. Och därför är anpassningstiden noll i princip. Den kan behöva landa en vecka eller vad det är för någonting, för att den har bott på shelter och det är en väldigt tråkig, liksom negativ, intensiv miljö där. Så den kan behöva sova ruset av sig och så vidare och så vidare. Men that's it liksom. Och sen kommer vi till serberna då, som resten av det här avsnittet ska fokusera på. Och skillnaden mot Sverige och Spanien är att i Serbien, de här hundarna som vi hjälper därifrån, de har inte levt med människor tidigare. Den absoluta majoriteten har aldrig någonsin levt med människor tidigare och har aldrig någonsin haft ett koppel på sig. De har aldrig ansetts tillhöra någon, eller de har liksom aldrig tillhört ett hushåll. De allra flesta som vi har fötts på gatan eller övergivits väldigt tidigt på gatan. Väldigt vanligt att man hittar en kartong med valpar i, eller en valpkull liggandes vid vägkanten, eller en valpkull liggandes i något skogsbryn. Mamman är påkörd, mamman liksom är inte där, vad det nu kan handla om. Och majoriteten då av hundarna som hamnar på shelteret som vi samarbetar med i Serbien anländer där som valpar. Eller unghundar. Eller vuxna. Det finns allihopa, men oftast som valpar. Och det här shelteret som vi samarbetar med har funnits nu i 10-11 år, säger vi, något sånt där. Och det finns alltså hundar som bor där idag som är fortfarande tillhör första gänget som kom dit. De har funnits där i alla år, så de kom in som valpar och är äldre hundar nu, men har levt hela sitt liv där. Så att de har heller aldrig levt tillsammans med någon människa enligt de traditionerna som vi har när vi har hund. Och då kan de vara 7-10 år vid det här laget. Och vi har också hundar som är 0-7 år som också har spenderat i princip hela sitt liv där. För att du ser väl, det finns väldigt mycket gatuhundar i Serbien. Och det finns en del som är vid god vigör, i gott hull. Och det är klart, de utsätts för faror via trafiken. De utsätts för faror via andra människor som inte är snälla mot dem. Hundfångare som inte är snälla mot dem. I Serbien fungerar det så att de har kommunala hundhägn. Och det är hundfångare som går omkring på gatorna och fångar in de här hundarna och ska föra dem till de här kommunala hundhägnen. Och officiellt så är det så att där ska hundarna chippas och man ska leta efter hem åt dem och de ska kastreras och de ska få nya hem och så vidare och så vidare, och så i värsta fall avlivas. Men i praktiken funkar det inte så, utan pengarna som staten avsätter för att göra de grejerna landar i någons ficka istället, och så blir de grejerna inte gjorda och hundarna får ingen mat, ingen vård, ingenting, och så dör de utsvultna och skadade på de här hundhägnen. Så det är de största hoten som liksom finns för de här gatuhundarna. Och de är okastrerade i hela bunten naturligtvis, så att valpar blir ju till. Och Sasha som driver shelteret som vi samarbetar med, han bor i Serbien, så att han hinner inte gå många meter under en vanlig dag innan han springer på någon ensam valp som är där omkring och inte vet var den ska ta vägen, eller någon kull och så vidare och så vidare. Och nu har ju han under x antal år lärt sig vilka ställen där folk brukar dumpa hundar, så han åker förbi där för att han är en hundvän. Så han åker förbi där och mycket riktigt så ligger ofta kullar där och så vidare. Och då tar han hand om dem Och är de väldigt små så tar han dem först hem till sig. Och där får de vaccineras och avmaskas och liksom vårdas till en god hälsa innan de kan placeras i det ena hängnet som han har. Han har några olika. Och han har också betalda jourhem. Här i Sverige så är man jourhem som en ideell insats. Alltså man är volontär. Och hjälper till utan ekonomisk ersättning. Men i Serbien är det väldigt få människor som gör någonting utan ekonomisk ersättning. Så att där betalar Sasha jourhemmen. Så att har han inte plats hos sig så har han andra människor som han litar på som får betalt för att ta hand om så små valpar. Och när de är gamla nog så hamnar de på det första hängnet som består av framförallt yngre hundar. Och är de inte yngre eller när de blir lite äldre så hamnar de på det största hängnet. Och jag tror att totalt nu så har han ungefär 750 hundar. Och på det stora hängnet så finns, vad kan det vara, 650 av dem kanske. 600-650 av dem. Och då är det uppdelat i två olika sektioner, det stora shelteret. Så att den ena sektionen innehåller 500 hundar och den andra sektionen 100-150 hundar ungefär. Så han har liksom ett system för var vilken hund hamnar baserat på ålder och övrig status gällande hälsa och temperament och så vidare. Och sen så checkar man. Skulle man ha fel om någonting så kan man alltid flytta hunden sen och så vidare. Men det säger ju sig självt att vilken sektion eller vilket hägn de här hundarna än hamnar i så är människan ganska överbelamrad av hundar. Jag tror att han har 7 personal. Alltså personalstyrkor i det stora hängnet är 7 stycken och de jobbar inte alla samtidigt. Såklart. Så att säga att det kanske är mellan 3-5 personer där. Och det är 500 hundar bara i den ena sektionen. Så att det går i alla fall 100 hundar per person. Minst. Så det är ju inte människans inflytande som är det starkaste inflytandet på det här stället. Och det är det jag vill komma till. Att på det här stället i Serbien så är det hunden som har det största inflytandet. Och det är vi inte vana vid här i Sverige. Utan vi är vana vid att de hundarna vi tar oss an, faktiskt vare sig de kommer ifrån Sverige eller till exempel Spanien, så har människan varit det starkaste inflytandet alltid, vilket har satt sina spår i hundarna till och med generationer tillbaka. Och det vi ser här är att sedan generationer tillbaka har det inte varit så, för att även de hundarna som hamnar hos Sasha, de här hundarnas föräldrar har varit gatuhundar och deras föräldrar har varit gatuhundar och deras föräldrar har varit gatuhundar etc. etc. Så att det är sedan generationer tillbaka som deras egen art har haft det största inflytandet. Så att när vi säger att vi har en hund, om jag säger att jag har en hund hemma, åh herregud, han är så mycket hund den här hunden, oj oj oj, han är så mycket hund. Vad vi tänker på när någon säger så, det är ofta att det är en stor hund, en väldigt bestämd hund, kanske en stark hund, kanske en lite svår hund. Och med svår menar jag liksom, ja men, stark egen vilja, väldigt självständig, gå sin egen väg, kanske till och med ha skärpa. Ja, ni vet själva vilken bild man får när någon säger att oh, han är väldigt mycket hund. Men om det är någonting som jag har blivit påmind om sen vi började jobba med just serberna, så är det vad det där egentligen betyder. Så nu när jag använder uttrycket väldigt mycket hund, då menar jag precis vad jag säger kontra det begreppet man är van vid eller den innebörden det brukar ha. Så för mig när jag säger han är väldigt mycket hund eller hon är väldigt mycket hund, så menar jag att hundens artegenskaper är väldigt starka, frigående, naturliga Och överlevnadsinstinkten är väldigt nära till hands i de här hundarna. Alltså de har levt så som hundar lever med väldigt lite mänskligt inflytande. Så tillbaks till hägnet i Serbien. Det är inhägnat naturligtvis. Så att det är ju ett hägn. Men man får ta det där med en liten nypa salt. För att staketet är inte det bästa. Det är ganska gammalt och skrangligt och ihoplappat efter bästa förmåga. Så att det är inte helt ovanligt att hundarna får för sig att vi behöver lite äventyr idag. Och så tar de sig ut. Och sen kommer de tillbaka när de är nöjda för dagen eller för dagarna. Och då snackar vi att det kan vara 30-40 hundar som tar sig ut och kommer tillbaka. Och det händer inte hela tiden eller varje dag. Men det händer när de får för sig och de vet vilka möjligheter de har att ta sig ut eftersom det har hänt förut. Men man ser också när man är där på besök att de har några hektar att röra sig på. Det är ett stort ställe. Så att om hundarna ville så hade de kunnat sprida ut sig överallt och inte behöva vara i supernära anslutning till någon annan hund. Men de väljer att vara ihop. Så att när man kommer dit och man låter den första intensiteten lägga sig som kommer när man precis kommer in genom portarna och man sätter sig någonstans, så ansluter hundarna till det. Alla hundar ansluter till det i princip. Det finns alltid några timida eller skygga hundar som håller sig i bakgrunden och som känner sig tryggare i sina, alltså undan gömda i sina små skrymslen, men i det stora hela, den absoluta majoriteten ansluter och bara lägger sig där, så att man ser liksom alla de här hundratals hundarna ligga på en och samma plats och resten av alla hektar står tomma liksom. Man ser också hur de följer varandra, blir ett gäng törstiga, ja men då kommer många på att ja men jag är nog också törstig. Och börjar ett gäng leka, ja men fastän jag blir nog också leksugen. Och börjar någon gräva så, ja men det ser intressant ut, jag hakar på där. Så att följsamheten finns där. Någon tar ett initiativ eller några tar ett initiativ och väcker suget eller lusten eller följsamheten helt enkelt i andra. Så att enda gången det egentligen är människor som tar initiativ som hundarna följer, det är när de ska ut på morgonen för de sover under tak. Och det är när de ska in igen på eftermiddagen och när det blir mat. Och under själva matningen, de äter i huvudsak bröd. Sasha åker runt till olika bageri i stan och samlar upp allting de inte har fått sålt. Det är huvudsakligen bröd, det finns också liksom olika brödvarianter med kött eller köttfärs i, men det är huvudsakligen bröd som de äter. Och det är helt enkelt för att han inte har haft råd att mata dem med någonting annat. Och då så får han donationer som innebär att han kan köpa hundfoder. Men alltså mata 750 hundar även i Serbien, det blir dyrt. Så att det räcker inte långt. Så att det där har varit en lyxvara. Och under vintern så samlar de in pengar för att kunna ge hundarna kött, lagat kött en gång i veckan. För att vintrarna är hårda och kalla och för att hundarna ska behålla näringen bättre och klara av det bättre helt enkelt. Nu vet jag sen Sasha har fått global uppmärksamhet. Alltså han har fått, nu kommer inte jag på vad det ordet heter, men han har liksom featured på The Dodo och lite så här olika plattformar med väldigt mycket, men stora plattformar med många människor som följer. Så nu har han blivit internationellt uppmärksammad det sista, vilket har resulterat i fler fasta donationer, alltså fler gåvor. Så att jag har inte uppdaterat mig om det allra sista än, men jag utgår från att det innebär foder fler dagar. Men jag har inte 100 koll på vad som är prioritet just nu, så jag ska låta det vara osagt. Men tanken är hela tiden att ha tillräckligt med fasta sponsorer för att kunna erbjuda hundarna en bättre diet helt enkelt. Men som det har sett ut hittills så har det varit huvudsakligen bröd, och då kommer han med stora sopsäckar med detta i, och så går personalen och hystar ut det bland alla hundarna helt enkelt. Man slås av när man är där att nästan alla hundarna är väldigt bra hull. Och även när folk har adopterat hundarna här så säger de att jag trodde liksom att man skulle få hem någon helt utmärglad, benig, liksom sargad hund. Och så är den här hunden kanske till och med lite tjock. Så att det har kanske inte varit någon brist på kalorier just, men det är väl inte den liksom kompletta näringen de ska ha. Så de går gladeligen över till hundfoder. Och jag menar, man får ju ta vad man har. Det är liksom, vad är alternativet? Det är ju att hundarna dör. Och de här hundarna, är den första att skriva under på att de här hundarna är absolut i allra högsta grad tillräckligt lyckliga för att vara väldigt tacksamma över det livet de har, och är absolut inte intresserad av att lägga det på hyllan och gå och dö. Så att, men det innebär ju också att man får dra ner på grejer som... Och det är egentligen också det som är tanken med att de ska flytta. För många säger så här att fast när man tittar på video och bilder och så därifrån, så hundarna ser ju inte ut att ha det jättedåligt. Och då tänker man liksom, de har ändå levt bland sina artfränder och haft det bra med dem, och alla förstår varandra och liksom de har... Alltså vistas ute och lösa så himla mycket, och de kan chilla i solen och de kan leka och de kan gräva och de kan springa och de kan liksom, de har mycket space att röra sig på och så vidare och så vidare. Är det liksom, gör man dem en tjänst när man ger dem ett hem liksom i någon lägenhet i stan och så vidare? Men allting är på gott och ont, och hade vi inte gjort en, man får liksom göra en bedömning av helheten. Och det är klart, vintrarna är väldigt hårda. Konkurrensen är väldigt hård. Somrarna är väldigt varma. De är ute många timmar om dagen, men inte tillräckligt. Så att de kommer ut 7 eller 8 på morgonen och stängs in redan klockan 15 på eftermiddagen. Resten av tiden så spenderar de i sina pyttesmå inhägnader inne i en jättestor lada. Så att nej, det är inte att föredra. Däremot så har det livet naturligtvis sina fördelar. Och det är också det jag vill gå in på mer. För att vi skulle kunna... Alltså hunden behöver inte bli av med de fördelarna nödvändigtvis, om vi får en bättre förståelse för vad som har varit bra där, som vi kan ta med oss hit och fortsätta med här. För att man tänker så här, okej, en hund som aldrig haft på sig ett kopp, den har aldrig tillhört någon människa, den har liksom aldrig ens bott inomhus, den liksom har inte knappt vistats någon annanstans än på det här hägnet, sett något annat, gjort något annat och så vidare och så vidare. Och det är bara massa hundar överallt. Alltså, vad blir det egentligen för hundar av de här hundarna? Och alltså, jag ska säga er att de blir helt fantastiska familjemedlemmar. Alltså, det är något så fruktansvärt imponerande hur otroligt anpassningsbara de är. Mycket mer så skulle jag säga än de andra hundgrupperna som jag är van vid att jobba med. Eller mer van vid att jobba med. Men det finns en tidsperiod som är ganska kritisk. Och det är den tidsperioden som jag har märkt att om folk inte får tillräcklig vägledning då, så kan det bli dumt. Och det är lite det som är min avsikt med det här avsnittet också, att försöka ge den vägledningen på en bredare front. Och som sagt, ni som inte har serbiska hundar, och det här är också folk som har hundar från Rumänien, finns en del som har hundar från Rumänien och lite unga, liksom olika länder däråt, känner också igen sig i detta, men eller förmodligen. Men för oss som, eller för er som inte har den typen av hund, det finns alltid någonting att plocka upp ändå, för som sagt, det här är väldigt mycket hund, så att även våra hundar som i generationer har varit sällskapshundar är fortfarande hundar, och det här kan man liksom inte känna till i onödan. känns det som. Och när jag säger att överlevnadsinstinkten är stark i de här serberna, så tänker jag framförallt på att de dels har nära till flykt. Alltså, ska man överleva så får man antingen försvara det man har eller akta på sig. Och i och med att det medför en stor risk att själv bli skadad om man ska försvara någonting, så är det oftast ett mycket bättre kort att sticka därifrån. Så att många av dem har nära till flykt. Avstånd signalerar respekt för omgivningen. Men det är också ett bra sätt att hålla sig säker på, för att det är svårt att bli skadad eller kränkt eller utsatt eller bli av med någonting om du håller ett avstånd. Så att de kan vara ganska avståndstagande i början. De är i regel väldigt artiga, väldigt lyhörda för vägledning. Experter på det här med energi och kroppsspråk, jag menar, det säger jag om alla hundar, men fast en sett en serv bredvid en liksom svensk uppfödd hund, och det är en jäkla skillnad alltså i hur in tune de är med energi och kroppsspråk, så det finns verkligen variationer. Och den här artigheten är ju till för att behålla friden, alltså behålla husfriden. Tänk er liksom när man sitter där i Serbien, 500 hundar ligger liksom vid ens fötter och chillar. Man bara hör en liten bris i bakgrunden, det är tyst, det är lugnt. Alla har koll på att nu är det chill time som gäller. Och är det då någon ung liten odåga som får för sig att ah, perfekt, nu är det lugnt, nu ska jag liksom dra igång någon lek här med kompisen bredvid. Då är det direkt någon hund som vet bättre som går fram och korrigerar och snäser av och säger att du, det är chill time nu, lägg dig ner som alla andra och ta det lugnt. Så husfriden är väldigt viktig, för att det ena ger det andra, det spårar snabbt ur, och det kan nog de flesta av oss känna igen sig i när man har sett situationer spåra ur, att det behöver inte nödvändigtvis, alla olyckor och så vidare startar inte med en jätteexplosion med en gång, utan eskalerar till en över tid, och det går inte alltid jättelång tid, utan ibland går det superfort. Så att de är noggranna med husfriden. De har ett väldigt utvecklat morrspråk, som jag kallar det. Alltså, de flesta hundarna kan morra och använder det som en utav sina kommunikationsformer. Men jag tycker mig se en skillnad i serberna, för att de är ännu bättre på att morra, ännu bättre på det verbala språket. Och det är återigen för att slippa vara fysisk. För det ena kan lätt leda till det andra, och är man en av 500 så är oddsen inte jättebra. Och då är det väldigt viktigt att just det här med att vara fysisk är det absolut sista man tar till när det inte finns någonting annat. Jag kan också se att deras olika kroppssignaler är ganska dramatiska. Det är liksom inte så här en liten hukning i ryggen, utan herregud, hela jäkla ryggen kröker sig som en räka och svansen är så långt in så att den kliar hunden under hakan liksom. När den egentligen känner sig lika osäker som en hund som är lite, alltså jag är inte helt säker, och så blir det världens signaler liksom. Men återigen, det beror på att man inte vill att, alltså man vill minska risken för att någon ska kunna misstolka det, någon ska kunna missa och se vad man menar. Det ska gå fort att förmedla sitt budskap, och det ska nästan vara övertydligt för att det säkrar dig ännu mer helt enkelt. Och de är fysiska med varandra också. Det tar inte lång stund innan man hör hundar liksom fräsa ifrån och kanske liksom nypa ifrån till någon annan som är för intensiv eller som gick för långt eller vad det nu handlar om. I lek eller när någon stör eller vad det nu kan vara. Men då har de väldigt koll på när det passar sig att göra det. De har väldigt koll på hur många bråkdel sekunder det passar att vara fysisk. När de ska dra sig tillbaks, hur de ska flexa från en intensiv energi till en inte intensiv energi. Alltså de har naturligtvis en annan skicklighet än vad de flesta människorna har. Och de är också fysiska med varandra med en annan avsikt. Det är när de liksom bara har det mysigt ihop. De ligger ihop eller ligger och tvättar varandra eller vad de nu håller på med. Och då ser man att de har tagit sig till den fasen baserat på en tillit som de har utvecklat för varandra under en längre tid. Nu ska vi se så jag hamnar rätt. Har jag faktiskt skrivit upp några grejer så att inte jag ska missa någonting. Jag känner mig en touch tidspressad här också. Men ja, vi kör. En grej som jag ser att adoptörerna och jourhemmen missar av okunskap och oerfarenhet gällande det här är att man har alldeles för många och helt felaktiga förväntningar på sin serb. Och de här förväntningarna omvandlas till vad hunden uppfattar som en press. Och då blir man avvisad. Därför att för serben är det så här: hallå, du och jag känner inte varandra än. Vi har ingenting som knyter oss till varann än så länge. Och du kommer här och pressa mig det första du gör. Snacka om att vara oartig. Snacka om att vara framfusig. Snacka om att signalera att du inte har koll på säkerheten och att jag därmed är otrygg i dina händer. Och snacka om att vara oförstående och respektlös mot mig. Du förstår inte uppenbarligen grundprinciperna för en schysst och säker kommunikation. För du påbörjar våran så kallade relation med att sätta en massa press på mig och ha en massa förväntningar på mig. Det är inte förväntningarna de uppfattar utan det omvandlas till den här pressen som de i allra högsta grad uppfattar. Och vad händer då? Jo, då blir man avvisad. Man blir avvisad rätt och slätt. Akta på dig, jag vill inte ha med det att göra. Hunden går undan. Så att vi har märkt då att folk hör av sig och säger, men fasen, alltså, hunden vill liksom, den går undan från mig. När jag ska koppla, vi ska gå ut, så smiter den undan bordet. När jag ska klappa den så liksom vänder den bort huvudet eller hoppar ner från soffan. Den kan morra när jag kommer nära. Alltså, jag känner mig avvisad. Varför avvisar hunden mig liksom? För att vi kan ju tycka att när vi har skrivit på ett papper och betalat en summa, nu är hunden min, nu det liksom ingår någonstans att vår relation redan är påbörjad. Och det funkar naturligtvis inte så ur hundens perspektiv. Hunden har ingen aning om vilken deal du och jag har gjort om hunden. Utan den vet bara att först var jag på ett ställe och sen var jag på ett annat. Och försöker lista ut hur den klarar sig bäst i varje miljö. I och med att överlevnadsinstinkten är så nära till hans, så blir flykten instinkten som lättast triggas. Så det är en miss som man gör, att man har för många förväntningar. Och jag tänker att, eller jag har märkt, att när man är neutral och skippar förväntningar, man kan fortfarande insistera, men utan de här jäkla förväntningarna. Till exempel, jag var hos en person nyligen och visade, för hennes hund, hennes serb, ville inte gå ner från soffan. Han la sig gärna i soffan, en mjuk hund och så vidare. Han la sig gärna i soffan och lät sig bli kopplad och allting. Men han ville inte gå ut och bli rastad enligt henne. Så att när hon försökte liksom guida honom ner från soffan så blev han väldigt tung helt plötsligt. Och vägrade röra sig en millimeter och bara vägde ton. Och hon sa, fast sen hade jag bara dragit ner och släpat ner honom från soffan så hade han ju typ strypt sig liksom. Så det kändes obehagligt och därför vågade jag inte göra det. Och så skulle jag testa och så hoppade han ner med en gång. Och då, för att jag använde mig av tryck- och släpptekniken som jag kommer till sen. Men också för att jag hade inte några förväntningar. Utan min inställning när jag närmar mig den här hunden är, hej, jag ska hjälpa dig. Det är jag som ska hjälpa dig. Och jag vet inte hur jag ska hjälpa dig än, för den feedbacken får du ge mig. Jag vet bara att du kommer att vara hjälp till slutet av det här. Du får guida mig vad som funkar för dig. Jag kommer att testa mig fram, jag har något slags startläge. Och så får du tala om det är rätt eller inte. Och han gav mig jackpot på första försöket, så det var ju himla käckt. Men det vet inte jag från början. Så att jag går inte in med de förväntningarna. Jag går inte in och säger att nu ska jag applicera den här tekniken och du ska banne med liksom ställa upp och få det att funka med en gång för att vi ska gå ut här nu på studs. För att då är jag ute efter att hjälpa mig själv, inte att hjälpa hunden. Och hunden känner det, och speciellt jag och den hunden hade ju ingen relation överhuvudtaget. Varför skulle han ställa upp för en vild främmande människa bara så där? Så jag går in med en neutral inställning. Det enda jag vet är att det här kommer att bli bra. Hur och när, det får du hjälpa mig med. Men det här kommer att bli bra. Och då känner hunden direkt att det finns ingen press på att han ska leverera på ett visst sätt inom en viss tidsram för någon annan än sig själv. Vilket är totalt orimligt när man ser på det sättet. Så att då förstår man varför hunden blir tveksam. Och den här kvinnan hade inte haft rätt teknik heller. Så att när hon skulle guida honom ner och han blev tung, då har hon inte insisterat. Hon har insisterat väldigt halvhjärtat för att hon var väldigt osäker. Och då kände han att, herregud, vet inte du vad du vill? Och du känner dig osäker på vad du själv sysslar med. Blanda inte in mig i den skiten. Och så vägde han bli helt plötsligt. Vad de här hundarna kan och är bra på, det är att förstå och förmedla sig via energi och kroppsspråk. Det som jag sa, alltså, de läser av det, alltså vilken hund som helst läser av dig som en öppen bok. Så jämför man det med en serb, man behöver inte ens öppna boken. Förstår ni? Det är liksom, hunden ser boken i hyllan bland tusentals andra och har redan läst den liksom. De är så in tune med det här med energi och kroppsspråk. Och de förstår sig på. Sen kan det bli missförstånd mellan hund och människa. För att vi inte har en aning om vad vi faktiskt förmedlar via vår energi och vårt kroppsspråk. Men hunden vet. Så bara för att vi tycker att vi har bestämt oss för en idé som sitter i huvudet. Men vi förmedlar något annat via energi och kroppsspråk. Och hunden läser av energi och kroppsspråk rätta sig efter det och inte efter idén du har i huvudet, så tycker vi att vi förstår inte varandra. Men hunden förstår precis vad du säger på det sättet den ska förstå vad du säger. Det är du som inte förstår att din idé i huvudet inte matchar vad du säger med din energi och ditt kroppsspråk. De har också ett utvecklat morspråk som jag sa. Något som de också kan, för något annat hade ju varit löjligt, är hur man umgås med andra hundar. Alltså det finns ingen sektion på det här kältret där det finns färre än 100-150 hundar. Så att de hundarna har mer hundvana än vilken annan hund som helst i det här landet. Så att vi har till och med stött på folk som säger om serberna att han är ju inte van vid andra hundar. Eller typ han gillar inte andra hundar. Och ni förstår ju hur det låter för oss då som vet var de kommer från och till och med har sett dem i en miljö med hundratals andra hundar där de har trivts med just den aspekten. Och då tänker jag att vad det handlar om är att när du säger att han inte tycker om andra hundar, då tänker jag direkt vilka andra hundar är det du har presenterat honom för. För om du har presenterat honom för hundar som beter sig så som människor gör, för att det är så de är uppfostrade, så förstår jag att han inte tycker om hundar med citationstecken. För att då är den hunden förmodligen allt det där som vi har lätt för att vara enligt dem. Vilket är oartiga, framfusiga, respektlösa och oförstående för deras signaler. För att de hundarna är uppfostrade med att kör du på bara. Eller insistera tillräckligt länge, pressa tillräckligt mycket och du får din vilja igenom. Så du behöver inte ha respekt för ett nej. Du behöver inte ha respekt för att någon säger nej tack och avvisar dig till exempel. Och det är inte den typen av hund som de här hundarna är vana vid. Och då förstår jag att man gör den bedömningen. Men van vid hundar och bra med hundar är de alla ihop, är de allihopa faktiskt. När det inte känns hundra så måste man titta på umgänget och dra slutsatser utifrån det. Och någonting som också är supernaturligt för dem är förstås att följa. De har följt hela sitt liv. hela deras existens bygger på att de kan följa, för annars hade de inte kunnat existera i den miljön. Som sagt, oddsen 1 mot 500 är inte jättebra. Så du måste kunna sköta dig. Du får inte liksom uppröra fel gäng. För då kan det sluta med att du dör. Så krasst är det. Även om det finns personal där, fast sen börjar 10 hundar slåss, 20 hundar slåss, 50 hundar slåss, 100 hundar slåss. Good luck att lösa den fighten innan någon är död. Så att de kan följa. Det är bara det att vi i regel brister i hur vi leder. Så om vi lär oss att leda så är följsamheten redan good to go. Och det är alltså det hänger på. Vad som är nytt för de här hundarna är folks förväntningar, folks bekräftelsebehov, folks tempo, alla folks känslor eller folks alla känslor. Att gå i koppel, de olika miljöerna vi exponerar dem för. Att kunna ta plats på ett sätt som vi förväntar oss, som standard sällskapshunden lär sig och blir van vid fort. Att vi är så pass ostrukturerade med deras mått mätt. Och det här med att få individuell uppmärksamhet och stå i centrum är de inte vana vid. För återigen, 500 hundar i stora hängnet, 100-150 i de andra. Det är inte tal om någon individuell uppmärksamhet. Det där existerar inte överhuvudtaget. Att den här hunden ska stå i centrum. När skulle den stå i centrum? Det finns inget centrum att stå i för en hund bland flera hundra. Så att, vad händer då när en sån hund kommer till ett vanligt hem som har längtat efter en hund? Och kanske till och med bara har en enda hund. Det är första gången i den här hundens liv som den kommer att vara ensam hund. Där det kanske finns fler människor eller lika del människor som det gör hundar. Ja, alltså, för det första så känner de sig nog rätt nerstrippade på sin identitet. För att en så stor del av deras identitet är att vara en del av en stor hundflock. Inte en människofamilj. Så att den har precis blivit av med en stor del av sin identitet. Och det gör hunden vilsen och förvirrad. Den hämtar sig hur fort som helst. Jag vill bara påpeka det återigen. Jag har aldrig träffat hundar som är så anpassningsbara som de här hundarna. Men man behöver förstå dem för att liksom fatta vilket psykologiskt förlopp de måste gå igenom för att anpassa sig. Och vi snackar 3 dagar om det, så det behöver inte alls ta någon lång tid. Jag vet hundar som, eller faktiskt majoriteten av hundarna, aldrig haft koppel på sig, kasta sig som en vildhings de första minuterna, och sen går de som en kung, som de aldrig har gjort något annat, i slutet av samma promenad. Och ta inte ett steg framför dig, gå liksom vid sidan eller bakom, och du känner inte ens av att de är kopplet och så vidare. Det är liksom standard för de här serberna. Men fram tills ljuset i den där korta tunneln, så känner sig hunden vilsen och förvirrad för att den har blivit av med en så stor del av sin identitet, i och med att den blivit av med hela flocken på en gång. Och letar efter något att bli del av. Och vad gör vi? Vi gör tvärtom. Vi sätter de här hundarna i centrum. Vi säger hej, välkommen hunden. Du ska få tillgång till allt det här. Säg vad du vill ha. Vill du ligga här, där eller där? Vill ha den eller den maten? Passa den här eller den där tiden? Vill du kissa här eller där eller där eller där? Alltså helt plötsligt har de hur många valmöjligheter som helst. Helt plötsligt är liksom deras individuella personliga önskemål det som står i centrum. Helt plötsligt får de väldigt mycket individuell uppmärksamhet. Man kommer hem och ser direkt dem som individ. Alltså, jag öppnar min ytterdörr när jag kommer hem. Jag har bara den hunden eller den och någon till. Jag menar, tänk dig en serb som bor i en flock med 10 hundar. Det är ingenting. Det är ingenting för dem med 10 hundar. Så att det är fortfarande så att vi kan inte erbjuda dem ett hushåll i Sverige som motsvarar den mängden hundar naturligtvis. Så att hur vi än gör så kommer de att få väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet jämfört med innan. Så att vi öppnar dörren, fäster direkt blicken vid deras. Och de får en massa uppmärksamhet. Det är de vi hälsar på först. Det är de som får kopplet på sig först. Det är de som får maten först och så vidare. Eller efter ett par stycken. Så det här med uppmärksamhet är någonting helt nytt för dem. Och de kan inte förstå var vi kommer ifrån. De har ingen aning om våran bakgrund och våra traditioner och hur våra hundar alltid har levt som vi har haft före dem och hur alla andra hundar i det här landet lever. De vet bara vad de har varit med om tidigare och vad de är med om nu. Och de blir ofta väldigt blyga för den här uppmärksamheten, för att i den uppmärksamheten så finns det motkrav. Och de motkraven är sällan uttalade ifrån vår sida. Inte ens för oss själva. Vi är inte ens själv 100% medvetna om vilka motkrav vi ställer när vi ger någon så mycket uppmärksamhet som vi gör med våra hundar. Och nu inser jag att jag har typ 4 minuter på mig att ta resten, vilket aldrig kommer att gå. Och jag vill verkligen att ni ska få med all den här informationen. Så vi får helt enkelt köra en del 1 och del 2 av Serbo-avsnittet. Så vi hörs väl om en liten stund. Men för att jag har en hel del punkter som jag vill gå igenom gällande de här förväntningarna. Men också framförallt vad man ska tänka på. Hittills har jag kunnat berätta bakgrundsinfo. Jag har kunnat förklara för er skillnader mellan de olika kategorierna. Hur vi tänker. Hur deras miljö har sett ut och så vidare och så vidare. Men jag är inte klar än. Så att vi avslutar serberna del 1. Och så kommer alldeles strax serberna del 2. Tudelu och mot balans.